Året är sådär 66 miljoner år före vår tideräkning. Storyn börjar med en rörelse, så liten att ingen någonsin skulle kunna märka den. Långt ute i årtmolnets kalla ödemark, en ljusårsbred sfär av frusna reliker, svävar en ensam iskropp i stillhet. Den har gjort det i flera miljarder år. Den är en rest från det första kaotiska kapitlet av solsystemets historia. Överblivet, övergivet planetmaterial. Och nu händer det. En förbipasserande kärna, ett kosmiskt molekylärt moln som driver förbi. Kanske de otroligt svaga tidvattenkrafterna från själva Vintergatans spiralarmar. Någonting ger den isiga himlakroppen en pytteliten knuff. Så liten att himlakroppens bana förskjuts med en handfull sekunder. Inte mer. Men det räcker. Plötsligt börjar fallet. För det är ett fall rakt ner i solens gravitationsbrunn. Djupare än allt vi kan föreställa oss. Iskroppen, som vi nu kan kalla en komet, dras nedåt mot solen. Som om den hade släppts från en kosmisk klippkant. Den startar långsamt, nästan omärkligt. Men varje miljon kilometer den närmar sig solen adderar fart. 100 meter per sekund, 1000, 10 000. Snart är den ett projektilmonster, ett isberg i rymden som färdas snabbare än något modernt rymdskepp någonsin skulle kunna drömma om. Energin den samlar på sig är grotesk. Den är inte särskilt stor den här kometen, bara några kilometer bred. Och ändå bär den på sig mer sprängkraft än alla planetens framtida kärnvapen. Solens gravitationsbrunn förvandlar en slumpmässig knuff till ett apokalyptiskt vapen. Och där nere nära gravitationsbrunnens botten, råkar jorden passera i sin bana just då kometen kommer fallande. Jorden och dess invånare anar ingenting om vad som är på väg. Den är grön och fuktig och varm. Dinosaurier vandrar genom skogar som doftar av kåda och stormfällda cypresser. Havsreptiler jagar i klara solglittrande vatten. De lever sina liv i en värld som känns oändlig, trygg och självklar. Men ovanför dem, på det svarta himlavalvet som ännu inte hyser några satelliter, har en slumpmässig störning blivit en oundviklig katastrof. Det fallande isberget accelererar. Kursen ligger fast. Kometen kommer. I motsats till Tove Janssons komet så slår den här kometen ned faktiskt. Och då frigör den så mycket kraft att haven kokar och himlen brinner i dagar, i veckor. Sedan faller natten. Himlen förmörkas i flera år av rök och stoft. All fotosyntes upphör. Livet som just har blommat ut i sin största mångfald någonsin pressas genom ett nålsöga. Och allt det här startade på grund av en knuff så liten att du och jag enkelt kunde ha åstadkommit den med ett finger. Så liten att den nästan inte hände. Men den hände. Och därför finns du här idag. Och dinosaurierna i sin tur är små kvittrande saker som äter från ditt fågelbräde.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukkotikki.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Ja, vi inledde alltså den här veckans tema kometer med en liten saga. Kanske var det en komet som blev dinosauriernas bane. Kanske inte. Sannolikare är ändå att det var en asteroid. Vi ska återkomma till den frågan alldeles strax. Men det här avsnittet av Kvanthopp handlar alltså om kometer. Vi har ju två kometer just nu som har skapat rubriker på sistone. Lemon, som tills helt nyligen var synlig för blotta ögat. Och så den interstellära kometen 3i Atlas, konspirationsteoretikernas och ufotroendes älskling. Vad är en interstellär komet för övrigt? Och överhuvudtaget, vad är en komet? Hur skiljer den sig från en asteroid? Och vad betyder kometerna för dig och mig? Ganska mycket faktiskt, som det ska visa sig. Du och jag skulle sannolikt inte finnas här utan den roll som kometerna spelade i solsystemets barndom. Bland annat det här ska vi ta en närmare titt på i Kvanthopp. Så fortsätt lyssna. Mitt namn är Markus Rosenlund. Men allra först ska vi kanske ta och kärskåda den där sagan som jag inledde med. Hur sannolikt är det att det gick till på det viset att det var en komet som ändade dinosauriernas herravälde? Det finns forskare som har argumenterat för att det kan ha varit en komet som slog ned den gången. Bland annat en studie från Harvard-universitetet från 2021. Eller åtminstone, menar de här forskarna, är kometerna ett större hot mot jorden än man tidigare uppskattat? Teoretiskt då i form av långperiodiska kometer som bryts upp och genererar fragment som kan kollidera med oss. Min lilla saga, den gick alltså ut på att kometen var extra farlig eftersom kometerna utifrån Oortmolnet bevisligen faller in mot solen från en så otroligt hög höjd, så att säga. Vilket ger dem en hiskelig fart. Det här i sin tur ger dem en mycket högre kollisionsenergi per kilo. Det här stämmer oavsett. Jag menar, kolla in siffrorna här. En typisk asteroid från det huvudsakliga asteroidbältet ute mellan Mars och Jupiters omloppsbanor som krockar med jorden, om och när den gör det, den rör sig med ungefär 12-20 km i sekunden. En långperiodisk komet från Oortmolnet som omger solsystemet, den kommer däremot in med 40-70 km i sekunden. Ibland ännu snabbare. Som tumregel, en kropp som rör sig 3 gånger snabbare frigör 9 gånger mer energi vid samma massa. Chicxulub-kratern på Yucatán-halvön i Mexiko som slogs upp av dinosauriedödaren, den är cirka 180 kilometer i genomkärning. För att skapa en krater i den storleksklassen krävs ungefär följande kaliber. Om det var en asteroid, alltså en relativt långsam sten från solsystemets inre delar, då var den omkring 10-15 kilometer i diameter. Om det istället var en snabb komet, då skulle en kropp på kanske 4-7 kilometer räcka för samma dödliga effekt. I vissa beräkningar ännu mindre. Det är alltså fullt fysiskt rimligt att en mindre komet, tack vare sin enorma hastighet, skulle kunna orsaka en lika stor krater, kasta upp lika mycket bråte i atmosfären, orsaka lika många megatsunamier, lika mycket global nedkylning och utlösa samma massutdöende som en mycket större och långsammare asteroid. Men frågan kvarstår, var det en komet? För dinosaurierna kvittar det ju i det här skedet. Men det är inte helt egalt för oss. En stor men relativt långsam stenprojektil, en asteroid, skulle ännu i teorin kunna vara möjlig att avstyra om och när den upptäcks. En liten iskropp som rör sig med upp till 70 km i sekunden skulle däremot vara fullkomligt omöjlig att rå på, ens om vi upptäcker den i tid. Men dinosaurierna alltså, jo, det är hur som helst mycket mer sannolikt att det var en asteroid. Jordlagren från den här nedslagstiden är rika på spårmetaller som iridium och rutenium. Iridium till exempel är vanligt förekommande i asteroider, men inte i kometer. Så bara det här tyder på en asteroid snarare än en komet. Men helt omöjligt är det alltså inte att det var en komet. Men kanske vi ännu ska repetera här. Vilken är skillnaden mellan en komet och en asteroid? Nå, i ett nötskal. Asteroider är i princip stora klippblock av sten och metall som svävar i rymden. De är torra, tunga och kompakta. Och de kretsar relativt nära solen, oftast i asteroidbältet mellan Mars och Jupiters omloppsbanor. De finns i alla storlekar, ända från cirka en meter till 1000 kilometer i diameter. Asteroider, de har inga svansar, inga gasmoln. De bara följer sina banor som tysta, mörka, oregelbundet formade kanonkulor. Kometer däremot, det är någonting helt annat. Det är frusna snöbollar från solsystemets avlägsna bakgård. De består av is, damm och frusna gaser. När de kommer in mot solen börjar de smälta och pysa och koka i vakuumet. Och då bildas den där lysande komasfären som den kallas. Och den långa svansen som vi ser på natthimlen. Och det här har ju människor ofta tolkat som någonting illavarslande. De forna kineserna såg kometer som himmelska varningar, som budskap om att kejsaren hade tappat det gudomliga mandatet. I medeltidens Europa sågs kometer ofta som förebud om död och krig. När Halleys komet visade sig 1066 målade normanderna den på Bajötapeten som ett gott tecken som utlovade seger för dem, medan engelsmännen uppfattade samma komet som ett olycksbådande omen inför den invasion som snart skulle komma. Först när Tycho Brahe och senare Newton visade att kometer följer naturliga banor runt solen började kometerna förlora sin roll som övernaturliga tecken. Men fascinationen försvann inte. Och lika fascinerande som kometerna själva är den otroligt fjärran ödemark som de kommer från. Låt oss göra en tur dit ut. Spänn fast säkerhetsbältet så kör vi. Föreställ dig solsystemet som en stad. I mitten ligger solen, den glödande stadskärnan och hela ställets kraftverk. Runt den rullar planeterna som förorter, Merkurius, Venus, Jorden, Mars. Och längre ut har vi Jupiter och Saturnus, de stora bullriga industriområdena. Och ytterst kretsar sen Neptunus, där gatlyktorna tar slut och det stora mörkret börjar. Men ännu längre bort, långt utanför allt det här. Så långt bort att ljuset från solen bara är en svag reflex i isen, ligger solsystemets verkliga utkant. Det är här årtmolnet breder ut sig, inte som en skiva eller en ring, utan som en gigantisk sfär, en kosmisk snöglob som omsluter hela solsystemet. Årtmolnet sträcker sig alltså från ungefär 2000 astronomiska enheter ut till kanske 100 000 AU-astronomiska enheter. En astronomisk enhet motsvarar alltså avståndet från solen till jorden. Årtmolnets avstånd det är en skala som nästan är omöjlig att greppa. Säg nu att solsystemet från solen ut till Neptunus hade storleken av ett frimärke. Då skulle årtmolnet vara lika stort som hela den åländska skärgården. Men trots namnet årtmolnet är det inget moln i vanlig mening förstås. Det består av miljarder små kroppar. Frusna klumpar av vattenis, ammoniak, metan och sten. Det är rester från tiden då solsystemet föddes. Bråte utslängt av Jupiter och de andra gasjättarna i det tidiga planetkaoset. De ligger där fortfarande, nästan orörliga, i en mörk tystnad som har varat i miljarder år. Och det är alltså härifrån som de så kallade långperiodiska kometerna kommer. De är i princip knutna till solen av gravitationen, men så svagt att bara en pytteliten knuff kan sätta dem i rörelse. En förbipasserande kärna, en gravitationsvåg som rullar över galaxen. Och när det här händer, då kan en och annan isklump börja falla, som i vår saga i början. De faller ner i solens gravitationstratt, ner genom ett osynligt stup som omfattar hela solsystemet. Och de får snart uppfarten rejält, från långsam glidning tills de rusar som projektiler genom planeternas domäner. För oss här på jorden visar de ju sig oftast bara som kometer, trevliga att se på, med lysande så kallad koma, svansar av gas och stoft som sträcker sig över himlen. Ja, apropå svansen, när vi tittar på en komet på himlen med sin långa lysande svans är det ju intuitivt att tro att den här svansen pekar bakåt i färdriktningen som en fartrand liksom, som eldsvansen som en raket kastar ur sig. Men en komet fungerar inte som en raket. Den fungerar mer som en snöboll som närmar sig en stor eld. När den kommer in mot solen börjar den alltså fräsa, koka och släppa ifrån sig gaser och damm som fångas upp av solvinden. En ström av laddade partiklar som alltid blåser utåt från solen. Kometens svans är alltså mera som en vimpel som hålls utsträckt av solvinden. Svansen pekar med andra ord alltid bort från solen, oavsett åt vilket håll kometen faktiskt rör sig. Det här betyder att när kometen rundar sin närmaste punkt till solen och börjar färdas utåt igen, är det som om den knuffade svansen framför sig. Hur som helst så finns det alltså grovt sett två olika kategorier av kometer. Lång- och kortperiodiska. De långperiodiska kometerna, som vi redan var inne på, härstammar som sagt från Oortmolnets isiga utmarker. Och de har ofta en period på 1000, 10 000 eller 1 miljon år. De kommer ofta så sällan att vi bara ser dem en enda gång i hela mänsklighetens historia. De långperiodiska kometerna, de är färska, ljusa och dramatiska. De bär på ursprunglig is från solsystemets barndom. Kometen C2025A6, också kallad Lemmon, som är aktuell just nu, som många har tagit fina foton av, är just en sådan långperiodisk komet med en omloppstid på omkring 1350 år. Sen har vi de kortperiodiska kometerna, de där som gör tätare besök i det inre solsystemet. De kortperiodiska kometerna har omloppstider på mindre än 200 år och många av dem är lojala återkommande gäster. Halley-komet, Encke, 67P etc. De kommer ursprungligen från Kuiperbältet och den så kallade scattered disk, den utbredda skivan strax utanför Neptunus. De kortperiodiska kometerna har relativt stabila banor och påverkas starkt av Jupiters gravitation. Det är därför man talar om Jupiterfamiljen av kometer. De är små, slitna och ganska trötta kometer. Varje gång de passerar nära solen förlorar de en del material tills det en dag bara finns en mörk stenrest kvar. Vi är med andra ord vana vid att kometer hör till vårt eget solsystem. Antingen kommer de från Kuiperbältet nära Neptunus eller från Oortmolnet långt utanför vårt synfält men ändå tillhörande solsystemet. Men det finns en tredje, ännu mer sällsynt kategori som måste nämnas här, de interstellära kometerna. Kometer som inte tillhör vårt solsystem alls. De rör sig genom galaxen som osaliga vandrare. Men hur blir en komet interstellär då? Jo, när ett planetsystem bildas slungas en stor del av de små isiga kropparna ut av gasjätteplaneternas starka gravitation. Vissa isklumpar får det så mycket fart att de hamnar på hyperboliska banor, på ren svenska, så att de aldrig kommer tillbaka. De kastas alltså ut i den interstellära rymden, rymden mellan kärnorna bokstavligen, där de sen kan färdas i miljarder år. Det är lite som frusna flaskpostmeddelanden som driver mellan kärnorna. De ger oss faktiskt en chans att avläsa den kemiska signaturen hos material som härstammar från en annan kärna långt bort i galaxen. de är inte skapade i vår solnebulosa, utan de bär på kemin och historien från helt andra världar. Vi har faktiskt redan sett tre interstellära vandrare. Först trodde man att de skulle vara för sällsynta för att observeras. Men 2017 dök en sådan besökare upp, Oumuamua. Ett märkligt avlångt objekt av allt att döma en asteroid, för den var utan någon synlig svans. 2019 observerades sedan två i Borisov, den första otvetydiga interstellära kometen, med svans och allt, men med en bana som tydligt visade att den kom från andra sidan Vintergatan. Och just nu har vi alltså den tredje besökaren från en annan värld här i våra trakter. Tredje bekräftade besökaren, det vill säga. 3i Atlas upptäcktes den 1 juli 2025 av Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Atlas förkortas det, i Chile. Den har en tydlig hyperbolisk excentricitet, alltså på ren svenska. Den är inte bunden till solen. Den är bara på vägarna förbi liksom. 3i Atlas är alltså helt tydligt en komet, men storleken på kärnan är fortfarande osäker eftersom mycket av dess ljus kommer från komans damm och gas och inte bara från själva kärnan. Exakta uppgifter om dess sammansättning, hur den bildades och varifrån i Vintergatan den kommer, är också ett mysterium ännu i det här skedet. Perihelium, alltså 3i Atlas närmsta passage av solen, inträffade omkring 29-30 oktober, alltså helt nyligen. Sin närmaste distans till jorden, cirka 270 miljoner kilometer, kommer kometen att ha den 19 december nu i år. Absolut ingen risk för kollision där, med andra ord. Man kan faktiskt se 3i Atlas från Finland, men det krävs en bra kikare eller ett litet teleskop, för den är ganska ljussvag. Uppgången sker hur som helst cirka 3.46 lokaltid. Då ska du kika mot stjärnbilden Virgo i öster. Och passa på nu, för fram mot våren börjar Atlas avlägsna sig så att den i praktiken blir omöjlig att beskåda. Och om du får syn på en komet, nu eller någon framtida besökare, se på den med vördnad. För du skulle kanske inte finnas här utan kometerna. Faktum är att just du kanske består av kometmaterial, till cirka 70% till och med. Vatten, med andra ord. Vattnet här på jorden kan i tidernas gryning ha hämtats hit av kometer. Den unga jorden, den var glödhet och torr. Den bombarderades av asteroider och omgavs av en atmosfär som mest bestod av vulkaniska gaser. Om det fanns vatten här då, så var det bundet i mineral eller förångat av hettan. Så varifrån kom då haven? En av idéerna är just att kometer spelade en viktig roll. Redan i solsystemets tidiga historia kretsade miljardtals isiga kometkärnor i ytterområdena, precis som nu. Men solsystemet var mer kaotiskt då. De stora planeternas gravitation rörde om hejvilt i solsystemet och då kastades särskilt många kometer in mot den unga jorden. Och varje kollision var i princip katastrofal, ett gigantiskt energisläpp, men också ett tillskott av vatten, is och organiska molekyler. Man kan tänka sig liksom att det var som att kosmos duschade jorden med djupfryst råmaterial för själva livet. Hur som helst, när vi ser en komet på himlen idag så är det inte otänkbart att vi tittar på en släkting till det kosmiska snöfall som en gång för 4 miljarder år sedan föll över jorden och blev till regn, till floder, till hav, till livet självt. Och med det är det dags att sätta punkt för veckans kvanthopp. Ha det bra tills vi hörs igen nästa lördag, då dimper ett nytt avsnitt in på Yle Arenan. Mitt namn är Markus Rosenlund. Hej så länge!